Där är P1, Sveriges Radio.
Tiotusentals migranter har lämnat Sydafrika på kort tid när invandringskritiska grupper är på frammarsch. Hör tidigare ambassadören om vad som kan kyla ner situationen. Och Iran planerar att mörda USAs president Donald Trump, rapporterar Wall Street Journal. Hör vår korrespondent här i Studio 1 kväll. Och sen om bränderna i Spanien. Minst 12 personer har mist livet i landets dödligaste skogsbrand på 20 år. Ja, det här är Studio 1 kväll. Jag heter Emil Rönnund. Ja, omkring 60 000 migranter har lämnat Sydafrika på en månad, uppger landets gränsmyndighet för nyhetsbyrån AFP. Det här kommer i spåren av den invandringskritiska våg som fått fäste i landet, där trakasserier mot främst migranter från andra afrikanska länder har ökat. Och med oss nu Håkan Juholt, tidigare partiledare för Socialdemokraterna, men än mer relevant här, Sveriges tidigare ambassadör i Sydafrika mellan 2020 och 2025. Ja, förvånas du av vad som händer i landet som du tidigare arbetade i?
Nej, jag förvånas inte, men det är ju alldeles förfärligt. Sydafrika har en historia av våldsamma attacker mot invandrare. Så 2008 exempelvis var den första riktigt organiserade, och då dog 60 personer. Men man har också haft det återkommande 2015, 2019 och nu 2026. Men det här är den allvarligaste och mest organiserade attacken mot invandrare i Sydafrika.
Ja, som du säger, det finns ju vissa olika organiserade grupper eller organisationer till och med bakom de här anti-invandringsprotesterna. Det kommer rapporter om att vissa går dörr till dörr och tar migranter från deras hem och sen överlämnar dem till polisen till exempel. Vilka är de här grupperna?
Ja, det är från hela politiska spektrat. Det har varit vänsterradikala och högerradikala. Det är en grupp som kallas Operation Dudula. Man skulle kunna likna det någonting med det vi hade tidigare i Sverige som hette Bevara Sverige svenskt. Hatgrupper som har sin livskraft i hatet mot andra människor. Och det finns mycket drivkraft för det i Sydafrika, där väldigt många, framförallt unga svarta män, lever i fattigdom, i arbetslöshet och utsätts ofta för våld också. Så det finns ett inneboende hat mot andra människor i detta annars väldigt kärleksfulla land.
Och en av de här grupperna eller organisationer idag heter March and March. Precis, och de hade satt en deadline då den sista juni här och sagt att nu måste alla papperslösa lämna Sydafrika senast sista juni då. Nu med en tredjedel in i juli, vad har hänt sen dess?
Nej, alltså det är ju inte bara papperslösa, utan de attackerar ju även migranter med alla tillstånd som har papper. Så detta är hatorganisationer som ställer afrikaner mot afrikaner. Och det här är ju ett land där vita och svarta ställdes mot varandra under apartheid. Och det här är ju på nytt en form av apartheid där man klassar människor efter värde. Men nu är det svarta människor från andra afrikanska länder som detta hat riktas emot. Och det är väldigt, väldigt allvarligt. Men jag ser inte att det finns varken organisation eller möjlighet att förvisa eller driva ut alla människor. Uppgifterna är lite varierande, men det talas ibland om 15 upp till 20 miljoner människor i Sydafrika som har en befolkning kanske på 65 miljoner som kommer från andra länder.
Och som du pratar om, det är inte första gången något liknande uppstår, men du klassar det här som det värsta hittills då. Varför uppstår det här just nu?
Det uppstår av flera olika orsaker. Dels är det ju en global trend som vi ser i USA, i Frankrike, i Storbritannien, i Sverige med hat riktat mot invandrare. Så det är del av en global trend. Men Sydafrika är också idag världens mest ojämlika land. Det finns inget land i hela världen där skillnaden mellan rik och fattig är så stort som i Sydafrika. Man har en av de absolut högsta arbetslösheten i hela världen. Ungdomsarbetslösheten kanske ligger upp mot 70-75%. Samhället fungerar inte när samhällsservicen i kommunerna med vatten och elektricitet och sjukvård på det sätt man önskar. Det är väldigt mycket brottslighet. Och det är generation efter generation av svarta som har varit fattiga, hungriga och arbetslösa. Så det är en perfect storm i det här landet för att ställa människor mot varandra. Och det utnyttjas ju nu av starka krafter som vill dels kanske vinna politiska framgångar, men också helt enkelt orsaka instabilitet i landet.
Men om det råder så mycket ojämlikhet och fattigdom som du talar om, varför söker sig alla de här människorna ändå till Sydafrika?
Alltså Sydafrika har hela tiden varit ett land där människor har sett hopp och möjligheter. Det har varit ett land och är fortfarande ett land i regionen som är väldigt rikt, framgångsrikt. Det finns möjlighet att försörja sig. Och alla de som, väldigt många zimbabwianer träffade jag under mina 5 år där. Alla de skickade ju hem pengar till familjemedlemmar, föräldrar, bröder, syskon i Zimbabwe som levde under ännu mycket sämre villkor. Så det har varit ett land och är ett land dit många söker sig i förhoppning om att här kan man få någon form av försörjning.
Och i den här situationen då, från regeringshåll eller presidenthåll, från president Ramaphosa, vad hör man där?
Ja, han har varit väldigt tydlig med att säga de problem som vi har i Sydafrika, de ska inte invandrare belastas för. Vi har hög arbetslöshet, vi har hög brottslighet, vi har dålig samhällsservice runt om i landet. Det är inte invandrarnas fel. Samtidigt så signalerar också ANC och regeringen att man ska ha bättre gränskontroller. Idag har det i princip varit fri rörlighet, man kan passera över gränsen i princip som man vill och söka jobb i Sydafrika, och det tänker man inte fortsätta med i framtiden. Och det här är också ett folkligt krav där, med den höga arbetslösheten, bristerna i sjukvården, så är det ju som i alla andra länder, då pekar man ju på någon grupp som är orsaken till detta, och då pekar man på invandrarna. Sker i Sverige, sker i Sydafrika, sker i USA. Men Ramaphosa har varit väldigt tydlig, det är inte invandrarnas fel de brister vi har. Tvärtom är det som så att invandrarna bär upp väldigt mycket av arbetstillfällena, inte minst i servicesektorn, inte bara i Sverige utan också i Sydafrika.
Vad ser du framför dig nu då? Kommer situationen eskalera eller ser du indikationer på att den kan kylas ner?
Det kommer att eskalera ytterligare en stund på den anledningen att vi går inför ett val. Och det här är en del av valrörelsen för högerextrema partier. Och Sydafrika går till kommunval i november. Så jag ser inte att det här kommer att minska i omfattning. Det tror jag inte. Jag tror man ska förse en eskalering. Men det kommer inte kasta omkull demokratin i Sydafrika. Det är ett land som fungerar väldigt bra som rättsstat faktiskt just nu efter de år man hade med den förra presidenten. Men våldet kommer att fortsätta en stund till. Och det enda som långsiktigt kan lösa det här, det är ju minskade klassklyftor. Se till att unga människor får arbete och bekämpa fattigdomen. Fördela helt enkelt tillgångarna i landet bättre än vad man lyckas med. Man är faktiskt sämst i världen på att fördela landets tillgångar i Sydafrika. Då får det sådana här konsekvenser.
Det säger alltså Sveriges tidigare ambassadör i Sydafrika, Håkan Juholt, och med det lämnar jag över till eftermiddagsstudio 1 under ledning av Lasse Johansson och Pia Sjögren.
Transmitirles de aquí nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos.
Spanske kungen Felipe framför sina kondolenser till de som förlorat sina nära och kära i branden i Spanien.
Och det är den dödligaste skogsbranden på över 20 år. Den har krävt minst 12 liv, och samtidigt så kämpar även Frankrike med bränder och extrem värme.
Vi ska höra med en svensk pilot hur lätt eller svårt det är att släcka så här stora bränder.
Vi vänder oss då till Frankrike då, som ju också är drabbat hårt av skogsbränder. Och Sverige har genom Myndigheten för civilt försvar bidragit med 2 plan som skickades ner redan i måndags för att hjälpa till att bekämpa bränderna. Och en av dem som arbetar med detta, det är piloten Peter Mattsson. Hallå, är du med?
Hejsan, jag är med.
Ja, du finns ju i södra Frankrike. Du arbetar med att vattenbomba bränderna. Berätta, hur ser situationen ut just nu? Vilken bild har du?
Alltså, den här bilden som jag ser nu idag är att vi har i princip allt under kontroll. Mm. Vi har jobbat intensivt i snart 5 dagar med många flygplan, många helikoptrar.
Hur många då ungefär?
Ja, vi har varit till dels 16 flygande enheter samtidigt. Marktrupperna cirka 800 och 200 brandbilar, tror jag. Någonting sånt.
Berätta hur det går till när ni ska bekämpa, för du lyfter med planet, och vad händer sen?
Vi startar som sagt på Perpignan flygplats där vi är nu. Vi flyger åt skopande flygplan, så vi flyger till närmaste vatten, närmaste sjö helt enkelt. Skopar in vattnet, tar cirka 20 sekunder, och sen så sticker vi tillsammans med en tredje flygplan som leder oss i den här insatsen just den här gången.
Och hur går det till där, så? Ni närmar er brandområdet. Hur ser det ut då, så att säga?
Ja, precis. Man ser det ganska tydligt på rökpelare såklart, och det är områden som redan har brunnit. De är ju helt svarta, utbrända. Mm. Sen så koordinerar man ju den här insatsen väldigt noga med att man får besked från marken, insatsledare helt enkelt, som då kontaktar våran tolk i det här ledande flygplanet. De pratar bara franska mellan dem, och han ger besked till mig då och min andra kollega som sitter i sitt flygplan. Vi är två som flyger i formation hela tiden. Och kommer överens om vart vi ska attackera branden helt enkelt, där den ger mest effekt.
Och hur nära lågorna kommer ni?
Det kan ju vara ganska nära beroende på hur terrängen ser ut. Brinner det i en brant bergssluttning för exempel, då kan vi gå nästan ner på lågorna för att pressa ner vattnet i den. Är det platt mark med höga träd, så dubbel trädtoppshöjd cirka kunde vara bra, för att man vill ju inte att vattnet ska ha så mycket effekt framåt, utan det ska liksom regna ner på träden så att det kväver elden.
Men känner ni av värmen också när ni kommer i planet och så?
Egentligen inte så mycket, för vi har ju dels en aircondition i cockpit som kyler ner oss på grund av att annars skulle bli alldeles för varmt. Men ibland kan man ju faktiskt känna en liten värmeökning om det är enorma lågor.
Och sen när du släpper det där vattnet då blir ju planet plötsligt mycket lättare, antar jag. Hur känns det? Vad händer då? Vad gör du då?
Ja, precis. Alltså, det är en form för adrenalinkick egentligen varje gång man släpper vattnet, för att man blir ju 3 ton lättare på 1,3 sekunder ungefär. Och det kräver en viss manöver med styrspaken för att kompensera nosuppmomentet, som vi kallar det för. Den vill ju liksom stegra sig. När man har lärt sig det här så går det bra, men det kräver lite timing.
Är det avancerat det där att kompensera för det där?
Ja, det är det ju. Dels är det liksom belastningen på planet i sin helhet som är noga. Och sen hur man flyger planet utifrån droppet. Man måste ju ha planerat sin väg ut så att man inte träffar några föremål eller ledningar eller vajrar. För vi är ganska noga med att se vart vi släpper. Mm. För det är många ledningar. På den här branden är det faktiskt extremt många kraftledningar och radiomaster.
Vad är liksom det värsta som skulle kunna hända som ligger nära till?
Ja, alltså flygmässigt sett, vi har ju en ganska god fart på flygplanet framåt, så det är ingen större fara. Men det som kan vara, det är turbulensen, att man kan bli slängd. För de här eldsvådorna är ju så pass kraftiga, så att även fast den här maskinen väger 7,3 ton och har nästan 20 meter spännvidd, så vi blir slängda som ett löv. Och man måste vara reaktiv, alltså väldigt snabb på rodren, för att kunna kompensera vid sådana här hastiga turbulenssmällar då. Det är väl det som är det farliga när man är på riktigt låg höjd. Mm. Ibland kan vi vara nere på som sagt 4-5 meters höjd.
Men du nämnde att det här var adrenalinkickande också. Hur då?
Jo, men dels alltså, när vi blir aktiverade så får du en pulshöjning. Det får egentligen alla. Vi blir fokuserade. Det kräver en jättefokus från starten helt enkelt. Så varje flygning kan ju vara upp till 3 timmar, kanske 3:20. Och hela tiden så måste vi spana efter andra plan, mark, hinder. Och även där vi hämtar vatten. Det kan ju vara folk som badar, båtar, brygger, fisknät och bojar. Så att vi blir ganska trötta efter en 3 timmars flight, speciellt i den här värmen. Igår var det ju 42 grader varmt. Så att vi dricker vätskeersättning, vi håller oss så vi kan helt enkelt för att vara fit for fight då.
Nu har vi med oss Peter Björkman, chefredaktör på tidningen Sydkusten i Marbella, där det brann. Igår.
Mats Björkman,
tack Lasse och förlåt Mats. Hej Mats, hur är läget i Marbella idag?
I Marbella är det lite lugnare idag. Vi fick ju vår dos av naturbrand igår. En del av betalmotorvägarna fick stängas av och över 1000 personer fick evakueras. Det är några som fortfarande är beordrade att hålla sig inomhus i närmaste området. Men den branden är under kontroll. Men det är ju nu i Almeria som den stora tragedin har utvecklat sig här under de sista timmarna.
Berätta mer.
Ja, det är alltså igår eftermiddag så startade en brand nära en väg som från början inte verkade vara anmärkningsvärt stor. Men det har varit så kraftiga vindar förutom de extremt höga temperaturerna med den här andra värmeböljan vi har nu för sommaren. Att de spred sig väldigt snabbt. Den fick ett väldigt snabbt utvecklingsförlopp. Och på bara 2 timmar så gick den här eldfronten 15 kilometer fram. Mm.
Och det är så vitt vi har kunnat få till oss 12 döda, omkring 20 personer som saknas. Vad vet man om de människor som omkommit?
Det man vet är att de flesta är utlänningar och myndigheterna försöker vara respektfulla och försiktiga. Men man kan läsa mellan raderna att det förefaller som att i flera fall så kunde de här dödsfallen ha undvikits om personer hade åtlydit myndigheterna när de fick en tidig evakueringsorder. Det var när personer inte lämnade sina hem omedelbart som de sedan tog fel beslut och gav sig ut och blev omringade av lågorna. Så flera omkommit i sina bilar.
Och körde åt fel håll eller tog fel vägval? Eller?
Precis, man talar om att de alltså körde åt ett annat håll än vad myndigheterna har beordrat och rekommenderat.
Men gör man sådana evakueringsorder på engelska också eller andra språk som turister kan tänkas kunna i Spanien?
Ja, det kan man ju analysera. Den här situationen är ganska ny på det sättet att det är flera utlänningar som är inblandade och det kan man väl konstatera att ofta så kan det vara lite sådär med spanjorernas engelska kunskaper. Så att det kan vara språkförbittring, det kan också vara kanske nonchalans från vissa som tycker att de vet bättre eller de vill inte lämna sina tillhörigheter.
Att det är utländska medborgare som har omkommit, vilka reaktioner har det fött?
Här i Spanien och framförallt Andalusien så är man ju oerhört solidariska och gästvänliga så att man gör ingen åtskillnad egentligen utan det är både spanjorer och utlänningar som har drabbats. 4 stycken väldigt allvarligt skadade har flugits med helikopter till specialsjukhus i Sevilla. Mer kanske sidodebatten kan vara det här i vilken utsträckning som man respekterar myndigheternas direktiv.
För myndigheterna har väl fått kritik också. Vad är det som man kritiserar?
Just nu med den här branden så försöker de olika institutionerna visa enighet. Spanien är ett väldigt splittrat land på det sättet att vi har ju både en centralregering, sen har vi då en regionstyrelse i Andalusien, sen har vi även provinsstyrelser och kommunansvariga. Ofta är det från olika partier och det kan uppstå schismer om man försöker skylla eventuella brister på varandra. Än så länge så har vi sett en samstämmighet här att alla försöker intyga att man gör allt vad man kan. Branden är fortfarande utom kontroll.
Vet man någonting, eller vad vet du hittills? Har du hört något om orsaken till den här stora branden från igår?
Det indikerades från början att det skulle röra sig om en elstolpe som ska ha fallit omkull och antänt den extremt torra marken. Men elbolaget förnekar att de skulle ha något ansvar för den. De säger till och med att det fanns ingen ström i den kabeln. Så de säger att det inte är troligt att det startade där. Men det är fortfarande huvudteorin.
Ser du framför dig att det kan bli en hemsk brandsommar i Spanien? Eller är det här snart över om du får sia?
Det är alltså över nästan 500 brandbekämpare, inkluderat militära experter som just nu arbetar med att försöka få lågorna under kontroll. Det är helt avgörande klimatförhållandena. Vi har den här olyckliga cocktailen att vi har alltså extrema temperaturer, vi har väldigt torr mark och låg luftfuktighet och dessutom väldigt hård vind. Den har dessutom vänt sista timmarna så att nu har man fått evakuera ytterligare flera hundra personer från andra områden som nu plötsligt har hamnat i farozonen.
Ja, förstår du. Vi kan väl höra igen med Peter Mattsson då, en av de svenska piloter som är med i grannlandet Frankrike och bekämpar bränderna där. Alltså, är det någon skillnad att bekämpa en stor skogsbrand i Sverige jämfört med i Frankrike nu?
Ja, det är det. På grund av att, vad ska man säga, det är 2 olika vegetationstyper vill jag väl påstå. I Sverige så brinner det mera kontrollerat. Medan här i Frankrike och Spanien så har man en mycket, mycket torrare vegetation. Speciellt nu som man sa när det är supertorrt och hög värme. Så att den sprider sig ju oerhört fort. Vilket jag tycker är ganska svårt att hejda. Men i Sverige så, de bränder jag har varit på så är det, man har några timmar på sig att hejda där. Det är lite lugnare förlopp.
När det säger oerhört fort, vad betyder det?
Alltså det vi såg igår här på flygplatsen. Vi var vittne till alltså en brand som startar här borta på andra sidan landningsbanan helt enkelt. Och gick 1,5 kilometer på... Ja, det tog 12 minuter.
Okej, hur gjorde ni då då?
Vi satte in allt vi hade. Flygplatsbrandchefen här, han satte in 13 flygplan och 2 helikoptrar. Och alla brandbilar på flygplatsen gick ut och körde. Så att vi sexte in igår kväll så hade de den under kontroll. Otroligt nog.
Mm. Vad tur det var nära den gången kanske.
Ja.
Peter Mattsson, svensk pilot på flygplatsen i Perpignan och som är med att, för att bekämpa bränderna i södra Frankrike. I studio 1 också Mats Björkman, chefredaktör på tidningen Sydkusten i Marbella. Vi börjar med de påstådda iranska planerna på att mörda USAs president Donald Trump. Uppgifterna kommer från tidningen Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation.
Och Simon Isaksson, USA-korrespondent, berätta mer om vad det här är för uppgifter, vad de säger.
Ja, det här är uppgifter som får stor uppmärksamhet i USA just nu. Och det handlar alltså om att Israel ska ha delat underrättelser med USA om att det då finns nya, färska, iranska planer på att mörda Donald Trump. Och det är inte bara Wall Street Journal som kom med sådana här uppgifter igår kväll, utan det finns även källor till CNN som berättar om samma saker. Och CNN då ska ha fått uppgifter om att Israel varnat USA under den här veckan om de här nya planerna.
Hur detaljerade är de här uppgifterna?
Ja, enligt rapporteringen så ska det handla om en specifik mordplan. Men varken CNN eller Wall Street Journal har kunnat publicera några detaljer om vad det skulle kunna tänkas handla om för tillvägagångssätt och sådär. Men det som också finns med i det hela och som väcker frågor, det är hur tillförlitliga de här israeliska uppgifterna egentligen är. Om det finns någon baktanke med underrättelsen. CNN rapporterar om flera personer som säger till dem att det skulle kunna vara en del av en israelisk plan för att påverka Trump och bli mer aggressiv i attackerna mot Iran.
Mm. Har du hört eller sett någonting annat om hur de här uppgifterna om mordplanen på Trump tas emot i USA?
Alltså, det kan ju ses på flera olika sätt och tas emot på flera olika sätt. Jag tror att det kan bli en slags reality check för många amerikaner också, att presidenten kan bli mordhotad under ett krig. För annars, som en vanlig amerikan, så har ju det här kriget mest märkts av, det är ju så långt borta, så det har ju märkts framför tv-nyheterna eller vid bensinmacken där bränslepriserna har gått upp och ner. Nu blir det ju på något sätt lite mer verkligt då om ett krig kan få direkta effekter på presidentens liv då.
Och Trump själv, han har ju pratat om för några dagar sedan att han ligger etta på iraniernas lista, alltså innan den här nyheten kom i natt. Så här sa han i Ankara häromdagen.
I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people, I'm number one. So I don't know, I can't tell you that, but I don't really care. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing.
Ja, Trump alltså. Jag är nummer ett på Irans dödslista. Jag föredrar att vara etta på TikTok-listan. Men nu är det så att jag är alltså nummer ett på den iranska listan. Alltså, jag tänkte Simon Isaksson, det är inte första gången som Trump hotas. Så han har varit med om mordförsök. Då har det sagts att det här har stärkts hans stöd. Sägs det någonting nu om att det här skulle kunna få samma eller liknande effekt eller så?
Ja, det kan ju få det. Alltså bland Trump-supportrar, alltså Trump har ju nämnt det här flera gånger under NATO-toppmötet i Turkiet. Han sa det vid flera tillfällen och sa att han inte heller riktigt brydde sig, för han gör det här för att det är hans jobb för landet och så vidare. Mm. Den typen av retorik tror jag bland sina egna supportrar kan stärka hans roll som en som är beredd att till och med offra sitt liv då för USA. Men hos kritiker så ser man ju hela den här eskaleringen mot Iran, inklusive eventuella förnyade mordhot mot landets president, som någonting som är onödigt, som inte hade behövt ske om Trump från början inte hade gett sig på Iran. Så att det där blir väl som vanligt i USA. Det blir väl delade åsikter av det.
Ja, just det. Vi ska höra med Fredrik Meitan som finns här i studion. Du är programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet. Är det trovärdigt att Iran vill ta livet av Trump?
Ja, det är det ju. Och det har ju uttalats av iranska ledare under många års tid, ända sedan Trump beordrade de här attackerna på som dödade Qasem Soleimani i januari 2020. Så att det finns väl som en stående...
Den iranska generalen.
Exakt, Quds-styrkans general. Och det, så det finns väl som någon sorts stående ambition hos den iranska regimen att döda Trump.
Och de här uppgifterna ska ju komma då från Israel. Är Israel bra på att veta vad som sker i Iran?
Mycket bra, får man väl ändå säga. Och det har ju visat sig under flera års tid också, men inte minst nu under kriget, att Israel har ju penetrerat den iranska liksom säkerhetsarkitekturen och har ju folk på insidan överallt. Så de har ju väldigt liksom goda underrättelser vad gäller den iranska regimen och så vidare. Så att det, ja, de har definitivt resurserna för att ta reda på såna här saker.
Men har de ett facit av att deras uppgifter stämmer, visar sig stämma? Är det ett bra facit?
Ja, inte minst om man läser på Israels framgångar att döda iranska forskare och militära och politiska ledare, så vet de ju var de befinner sig alldeles exakt och lyckas därmed liksom framgångsrikt döda dem. Mm.
Och att läcker ut nu, som du har gjort också till oss, vad har du för tankar och reflektioner kring det?
Ja, alltså det tror jag nog kan handla om att Israel har ju sina egna motiv för att vilja pusha amerikanerna till en lite tuffare ställning gentemot Iran. Det kan ju till och med vara så att israelerna läcker såna här uppgifter för att också skapa en press på Trump att vara tuffare gentemot Iran. Och det är ju precis vad israelerna vill. De tycker ju väldigt illa om den här avsiktsförklaringen som slöts mellan USA och Iran, eftersom det liksom gör för stora eftergifter till Iran.
Att de vill förhandla fred och att det ska vara vapenstillestånd.
Ja,
men skulle det kunna vara så att det bara hittar på? Att det inte finns några underrättelseuppgifter om mordplaner, utan att det bara passar i det här spelet?
Det är ju väldigt svårt att säga.
Jo, det förstår jag.
Naturligtvis så finns det ju... alltså vi vet ju sedan gammalt att Iran har planerat att på olika sätt försöka döda Donald Trump. Under 2024 var det ju två sådana fall som faktiskt gick till domstol i USA och som är väl dokumenterade. Så att vi vet ju att den ambitionen finns. Huruvida det här stämmer eller inte är ju svårt att säga. Däremot så tajmingen säger väl kanske någonting om Israels förhoppningar att kunna påverka USA i konflikten med Iran.
För att Netanyahu ska ju till Vita huset snart dessutom, eller hur?
Ja.
Ja. Men samtidigt så har vi ju då, som har rapporterats ganska mycket om, en slags klyfta som har växt mellan Israel och USA, som kommer sig av att det här kriget inte blev så lätt som kanske USA hoppats på. Mm. Är det ett problem i sammanhanget, ett trovärdighetsproblem?
Ja, men det tror jag. Jag tror ju också att man har ju sett nu flera amerikanska tjänstemän som har uppgett för olika medier att de misstänker att de här underrättelserna är avsedda från israeliskt håll att läka relationen mellan Netanyahu och Trump. Och sådär. Så det finns ju en misstänksamhet i den amerikanska administrationen som spiller över, som man ser väldigt tydligt i hur de hanterar de här uppgifterna.
Säg något mer om det. Hur märks det att amerikanerna är lite skeptiska mot Israels uppgifter?
Ja, men dels att den uppenbarligen, alltså i ett sånt här väldigt rörligt och snabbrörligt läge, att de här amerikanska tjänstemännen ändå går ut och liksom pratar om sina misstankar kring de underliggande motiven. Mm. Ja, men dels att de får tanken från första början, men också att de då väljer att uttrycka dem i media.
Just det, jag förstår. Trump själv säger ju, som vi hörde, att han står överst på Irans mordlistor eller dödslistor. Varför säger man så som president?
Alltså Trump gillar väl att vara number one oavsett vilken lista det handlar om. Så framstår han väl lite som en tough guy, vilket är viktigt. Det är ju en del av hans persona och en del av vad hans väljarbas tycker om hos Trump. Jag menar, efter det här mordförsöket när han sköts i örsnibben, så var det ju en enorm politisk teater där uppe på scen där han liksom hytte med sin näve och så vidare. Det här är väl en led i att projicera den här starka ledaren som inte är rädd för något.
Mm. Men är det bra eller dåligt för en snar fred mellan Iran, USA och Israel och de andra grannländerna?
Ytterst så tror jag nog att det är större krafter som kommer att avgöra det. Jag menar, Trump har ett mellanårsval att tänka på. Mm. Han är också väldigt orolig över de sinande oljereserverna både i USA och i Västeuropa. Och så där. Det tror jag väl blir avgörande för hur amerikanerna väljer att gå framåt nu.
Mm. Det sätts ju i samband nu med att Trump bytte plan under det här besöket på NATO-mötet i Turkiet. Vad tänker du om det?
Ja, det är ju en spännande historia det här. Alltså att USA, eller Trump har ju väntat länge på att få ett nytt Air Force One från Boeing, och under tiden så fick han ett plan från Qatar. Men det har då lite snabbt byggts om för att ha alla de säkerhetsteknologier som ska kunna skydda presidenten när han är ute och flyger. Och då måste de ju ha gjort bedömningen i Ankara, som bara är då, vad är det, 1500 kilometer från Iran, att de måste liksom byta plan till det som faktiskt var byggt för att skydda presidenten mot elektromagnetiska impulser etc.
För samtidigt, vad säger det om amerikanskt säkerhetstänk? Att man först sätter dem på ett plan och sen kommer man på att nej, det här är bara som en papprulle, det här går ju inte.
Nej, precis. Och jag tror väl att jag såg att för detta generalen Daniel Petraeus pratade ju om det här och sa att ja, men man, sånt här baserar man ju på riskbedömningar. I ett läge kanske det går alltså utmärkt att flyga ett katariskt plan som inte har snabbmodifierats, men i ett annat lite skarpare läge så kanske man får byta tillbaka till de här liksom, gamla Bertan. Liksom.
Vad tror du nu i det här läget då? Kommer det här påverka de här försöken att få igång de diplomatiska samtalen, eller om det ännu är så att de redan är igång? Det är lite oklart ändå.
Jag tror nog ändå att det här kommer spelas över ganska snabbt. Den här ambitionen att döda Trump har ju legat på bordet länge. Och kan ju ha varit en del av det som motiverade Trump att attackera Iran från första början. Det finns ju sådana rapporter. Men att det här nya skulle ha en avgörande betydelse är lite svårt att se.
Varför?
Ja, men det är väl känt som gammalt att iranierna vill ta Trump av daga. Så jag tror liksom inte att det förändrar bilden hos Trump-administrationen.
Tack så mycket, Fredrik Meiton, programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet, och Simon Isaksson, vår USA-korrespondent, var också med. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Ja, så där låter det ur trailern för filmen, storfilmen Odysseen av regissören Christopher Nolan. En film som bygger på Homerus antika epos om hjälten Odysseus irrfärder.
Det här är en kändisspäckad film. Odysseus spelas av Matt Damon och hans hustru Penelope spelas av Anne Hathaway.
Och filmen möter dock kritik, bland annat för att inte en enda grek är med i den här filmen.
Alexandra Pascalido, journalist, författare och dramatiker, med oss nu från Grekland. Hej, hej!
God dag allihopa!
God dag! Du är en av dem som uttalat kritik mot att det här saknas grekiska skådespelare i den nya filmen Odysseen. Varför då?
Ja, nej, men jag liksom väldigt många andra ställer mig helt enkelt frågande. Alltså jag måste först och främst klargöra att jag försvarar Christopher Nolans frihet, den konstnärliga friheten att göra sin tolkning. Homeros Odyssé tillhör hela världen. Det är liksom ett gemensamt världsarv helt enkelt. Men det är ändå anmärkningsvärt hur världen älskar det antika Grekland, filosoferna, myterna, templen och öarna. Men de glömmer ju ofta att Grekland faktiskt också är ett levande land med riktiga greker och konstnärer och skådespelare. Så det är det som jag och väldigt många som jag pratar med här i Grekland också vänder sig mot, alltså snarare undrande. Så det handlar inte, kritiken handlar inte om det här högerpopulistiska narrativet, att man vänder sig mot att det är en svart skådespelare eller varierande identitet eller vad man nu ska kalla.
Vi kan komma till det
hur
strax.
Grekerna har raderats.
Ja, men vad är det som, det är ju ändå hyggligt bra skådespelare med så att säga. Vad är det man missar med att inte med några, alltså vad är det man missar med att inte grekiska skådespelare?
Men alltså det anmärkningsvärda, det är att man raderar. Man använder kulturen, kulturarvet, landskapet, berättelsen, allting. Men raderar de livslevande konstnärerna, skådespelarna, alla de som finns här. Det är fascinerande hur man lyckas göra det. I tider när man också vill väldigt gärna tala om representation och mångfald. Och tala om att det här är en global berättelse.
Men vilka greker
grekiska... global berättelse missa grekerna.
Men vilka grekiska skådespelare hade slagit sig in i den här amerikanska storrullen som ska rädda biograferna både i Sverige och många andra
och
länder
just,
har jag hört i år?
Just denna fråga avslöjar denna blinda fläck. Alltså att vi tror att alla skådespelare som är värda skådespelarpriser är Hollywoods. Det är amerikanska skådespelare. Och faktum är att så är det inte. Man kan åka till Epidavros och se antika dramer och Medea framföras av helt fantastiska grekiska skådespelare. Och i den grekiska diasporan finns också namnkunniga skådespelare, inte minst i Hollywood. Men problemet är, och den frågan som jag tycker är värd att diskutera, alltså som en kulturarbetare, då inte som en ultranationalistisk grek, är hur man kan radera ett helt folk. Det är ungefär som att man skulle säga, åh, vi ska filmatisera en samisk saga, men ingen same ska få vara med. Eller en nordisk myt, eller en vikingasaga, men inga svenskar, eller kanske framförallt norrmän, får vara med. Det är det som väcker vrede bland vissa i Grekland. En annan regissör som jag talade med idag, och som också är skådespelare, otroligt etablerad. Han tyckte också att filmen är åldersdiskriminerande bland annat. Han fräser över att den sköna Helena, drottning av Sparta, mor till två barn, rövas bort och tas till Troja. Hon ska då vara i 50-årsåldern. Han tycker att nej, det är ett åldersdiskriminerande för att man inte har äldre kvinnor som får vara med här. Så att det finns mycket kritik.
Jag förstår. Men jag tänkte bara det där, du säger då att det grekiska diskrimineras. Vad är din teori om varför det är så då?
Det har jag inte sagt för nu. Jag sa inte diskrimineras, jag sa raderas.
Ja, men raderas. Vad är din teori om varför då?
Nej, men alltså det måste ju vara någon slags hollywoodsk, brittisk, amerikansk maktfullkomlighet eller idén om någon slags kulturell extraktion. Jag vill inte prata om kulturell appropriering, att man bara tar för vana att bara plocka andras berättelser och göra dem till sina egna. Absolut inte. För det här är vårt gemensamma arvegods. Men det är en kulturell extraktion. Alltså man använder platsen, myten, symbolerna, prestigen, kraften i de här myterna, och så lämnar man de här stackars människorna utanför alla betydelsebärande synliga roller. Mm. Det är häpnadsväckande Hollywood.
Och lite som Alexandra Pascalido var inne på i början av samtalet, så är kritiken bredare än så mot den här filmen Odysséen av Christopher Nolan. Personer som till exempel Elon Musk har kritiserat den för att ett flertal skådespelare är svarta. Ida Östenberg, professor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet. Hallå där!
Hej, hej.
Du har skrivit en artikel om det här i Dagens Nyheter. Mm. Varför är Musk och company så upprörda?
Ja, det hänger faktiskt lite ihop med det Alexandra säger också. Och jag tror att det hon pratar om har historiska rötter som allt annat. Men det här har ju att göra med... Alltså folk, filmen har inte ens visats än. Folk, särskilt på ytterhögerkanten på sociala medier och särskilt på Musks egen sociala plattform X, är... Om grekerna är upprörda så är ytterhögern rasande. Och det har att göra med hudfärg. För det är inte andra saker som är problematiskt. Och det är inte problematiskt heller att exempelvis Matt Damon har ett skotskt påbrå och spelar grek och så vidare. Så det har precis med det här svarta att göra. Och det faller in i en större berättelse som Elon Musk och den så kallade manosfären driver. Nämligen att det här är rasism mot vita, det är ett angrepp och en våldtäkt mot den västerländska traditionen. Och det här knyter också an till Emily Wilsons översättningar som Nolan specifikt också hänvisar till, för att hon drabbades av exakt samma sak när hon gjorde en ny översättning av de homeriska verken. Så det hänger ihop med det också. Och det här, det kan ju vara lite pikant detalj i det hela, är ju att de senaste dagarna så har Tom Holland, alltså inte skådisen Tom Holland, som spelat Telemakos utan historikern Tom Holland, då har sagt på en förhandsvisning att han är jätteförtjust i den här filmen. Och då stormar Elon Musk in och berättar för honom att han minsann är okvädningsord. Okay. Så att det här, och det är ju nästan lite komiskt, men samtidigt så finns det i de här rörelserna också ett starkt våldskapital som är kopplat till den här idén med den vita antiken, den krigiska antiken, bronsåldern, Homeros, men också Sparta och Rom. Och det är därför som exempelvis vi i stormningen av Kapitolium kunde se olika sådana här flaggor som hänvisade till antiken. Särskilt Sparta och Rom, eftersom de är de här militära. Så att det ingår liksom i en större berättelse.
Jag förstår. Men ändå, det är ändå ett historiskt fiktivt verk. Varför blir känslorna så stora? Är det just för man bygger sin egen identitet på det på något sätt?
Ja, alltså? Precis. Men inte bara identitet, utan det har också med ursprung att göra.
Mm.
För att, alltså det är sant som du säger, det är ett fiktivt verk. Det är löjligt liksom, att diskutera de här sakerna när det gäller just hudfärg. Greker skilde heller. Alltså, man hade inte rasism baserad på hudfärg under antiken. Så det blir liksom fel där också. Men idén är just att det finns en vit antik.
Mm.
Och den har långa traditioner.
Idén har långa traditioner, menar du?
Den idén har långa traditioner.
Men hur det handlar vit om att var man, antiken?
Den var ju inte det. Det är ju det som är grejen. Och det har vi vetat i 250 år minst. Men en intressant sak är ju faktiskt att varje gång jag ute och håller föreläsningar så är det detta man reagerar mot. Var den verkligen färgglad? Vi trodde den var vit. För vi är omringade av vita klassicistiska skulpturer. Washington, Sergel, Canova, Bernini, gipser, vilket museum som helst.
Mm.
Så att även för oss antikhistoriker kan det vara svårt att tänka bort det där. Men då är ju poängen att det inte bara är arkitektur och skulpturer som enligt den här fiktiva antikbilden är vita, utan det är också människor.
Mm.
Det är statyerna, kropparna är vita. Alltså är också människorna som vita och överlägsna andra kulturer. Och det i sin tur utvecklades på olika sätt. Exempelvis under 1800-talet när europeer åkte till Grekland för att delta i frihetskampen.
Mm.
Då blir det här en kamp mellan väst och öst. Mm. Och när man då kommit med det här romantiska bagaget om den klassiska storhetstiden och Fidias och hela detta kittet. Och så såg man dagens greker. Eller då 1800-talskriget, så tänkte man, herregud, de är ju inte alls vita och upphöjda, utan bara liksom bondiga och smutsiga. Och, nej, de ingår inte i den här antikbilden. Det är också därför de inte har plats här, som det som Alexandra pratar om.
Tack så mycket, Ida Österberg, professor i antikens kultur och samhällsliv i Göteborgs universitet, och Alexandra Pascalido, journalist, författare och dramatiker. Och nu i studiet om mat, dryck och elitfotboll.
I'm super happy. Have you got milk?
Of course I've got milk.
Yeah, good.
Do you know what else we've got? Beef. We've got tomahawk. Do the milk.
You need a little bit of this in milk. Superfood as well. It's good for us. It's good for our stomach. It's good for our skin. Good for our bones and muscles. That's why I drink it. I'm super happy. Excellent. I expected only milk and we went out with a lot of steak, milk and honey.
Perfect. Norges superstjärna i fotboll, Erling Haaland, på ett lantbruk utanför Manchester där han handlade råmjölk, honung och rött kött. Han är ju en nyckelspelare i norska mötet imorgon mot England i fotbolls-VM.
Och han är också känd för noggrann mathållning, men också för möjligen lite ovanliga träningsmetoder. Han har en kryoterapikammare, han bär ibland syrgasmask för återhämtning, röda glasögon på kvällarna för att sova bättre på natten. Göran Kent har vi med oss, du forskar i idrottspsykologi på GIH. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket. Spännande att vara med.
Ja, allmänt det här med kryoterapi och syrgas och röda glasögon med mera. De här metoderna, vad tänker du?
Det är ju så att de absolut bästa idrottarna, de är ju beredda att göra lite extra. Och många av de här har ju ganska tunt med evidens i dagsläget för att det ska prestera bättre inom elitidrotten. Samtidigt så jagar ju alla små, små fördelar, inte minst inom just temat återhämtning på alla sätt och vis.
Och menar du att det här är ganska vanligt då bland elitidrottare? Har du någon uppfattning om det?
Ja, men det är ju så att de här riksen man använder sig av, det är ju faktiskt ganska mycket som pågår och det finns ju kommersiella intressen och som ni pratar om, både träningsmetoder, mat och dryck kyroterapi och kompressionskläder. Det är många som provar på väldigt många olika metoder. Ja. Och återigen, det är ganska många av de här som än så länge inte har någon riktigt tung evidens för att det ska faktiskt förbättra prestationsförmågan inom elitidrotten.
Men funkar det lite grann, tror du?
Man kan väl säga så här att det finns ju också någonting som handlar om att tro på det man gör. Och då finns det ju en placebo som ibland boostar saker och ting faktiskt ganska ordentligt. Och placeboeffekten är ju väldigt väl utforskad inom medicin. Och så finns det ju en motsatt effekt som handlar om nocebo. Det vill säga att det man inte tror på kan faktiskt ha en negativ effekt. Men tror man väldigt starkt på någonting det man gör så kan man ha en positiv placeboeffekt. Definitivt.
Jag tänkte, han är ju ganska noga med maten också. Råmjölk dricker han. Det är också omdiskuterat. Men att vara så här rigorös som han tycks vara, vad säger det om hans psyke?
Man kan väl säga att de allra bästa idrottarna, oavsett vilken idrottsgren, om det är fotboll eller individuell idrott, de är ju beredd att göra det lilla extra. Och det som är intressant, det är också att de oftast väljer att gå sina egna vägar och faktiskt gå lite grann bortom den evidens som finns och gör någonting lite extra. Och det är någonstans egentligen hela elitidrottens DNA, att man vill testa, man vill göra lite extra, lite mer än sina konkurrenter och med det skaffa sig konkurrensfördelar och bli bättre och bättre. Det är ju någonstans det elitidrotten går ut på.
Men finns det något knäppt med det?
Ja, elitidrott kan man ju vrida och vända på. Det är ju ingen normal verksamhet för en normal.
Nu tappade vi tyvärr kontakten med Göran Kentu, forskare i idrottspsykologi, och vad vi pratade om, det var ju då stjärnan Haaland, norska stjärnan Haaland med lite speciella träningsmetoder och förhållningssätt till att bli bättre. Jag tror inte att vi får fatt i Göran Kentu igen, vi får helt enkelt säga tack så länge. Forskare i idrottspsykologi är han på GIH, gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.
Ja, det där var allt vi hade här i veckans sista Studio 1 kväll. Producent Samantha Cord, tekniker, det var Axel Berkemar. Och efter nyheterna här klockan 11 så får du repris av dagens sommar i P1. Det är Carl Skau, tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram, som står för det. Själv heter Emil Rödlund och jag tackar för att du har lyssnat.
En del väljer solstolen med en färgglad drink i handen. Andra vill jobba på semestern.
Någon kan ju också på ferie som att lägga på en solsäng med en drink och se ut över stranden. Men det är nog absolut inte ferie för oss.
Lyssna på Plånboken om volontärarbete när du vill i appen Sveriges Radio.